Jag ska fortsätta läsa i Markus evangeliet där Magnus slutade. Han talade till dem i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den siste. Han sa, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom. Då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men de var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Vi är inne i den sista veckan i Jesu liv i den här texten. Det är bara 2 dagar före Jesus fängslas och sen utlämnas för att korsfästas. Jesus har börjat fördjupa sin undervisning för lärjungarna och för den som vill lyssna. Samtidigt har också den religiösa eliten i Jerusalem på allvar börjat få upp ögonen för Jesus och börjar bli rädda att han ska förstöra den struktur och den makt som de har byggt upp. Det är dagen efter att Jesus har rensat ut templet och drivit ut dem som girigt växlade pengar med höga avgifter. Och drivit ut dem som sålde offerduvor till fattiga för dyra pengar. För att själva tjäna så mycket som möjligt. Jesus kommer nu tillbaka till tempelplatsen och möts där av Sanhedrin. Sanhedrin var namnet på det stora rådet i Jerusalem. Det var de som kan man säga var den religiösa eliten. Och som hade den juridiska och ekonomiska makten över judarna och Jerusalem. Det var de som förhandlade med den romerska ockupationsmakten. Och stod under dem i ansvaret för de judiska provinserna. Det är alltså överste prästerna i templet. Det är de skriftlärda och de äldste. Det är de som utgjorde det stora rådet och som stod för den makt som romarna tillät det judiska folket att ha. Det här stora rådet, de var i huvudsak rädda för 2 saker. Sådant som gjorde uppror mot den religion som de stod för. För där i låg deras makt. Där i låg deras status. De var också rädda för sådant som kunde störa den så kallade romerska freden. För romarna lät judarna bara ha ett självstyre så länge freden hölls och inget gjorde uppror mot den romerska kejsarmakten. Och här tågar Jesus in i Jerusalem och in i templet och bryter mot båda dessa saker. Han anklagar templet och den religiösa makten för att korrumpera tron och han rör upp den så kallade fred som rådde, vilket i sig inte var riktig fred. Utan ett förtryck och en ockupation. Men han rör upp den här falska freden som ändå rådde. Det är för detta som tempelmakten sedan lämnar ut honom till romarna för att få honom korsfäst. Men först nu, några dagar tidigare, så kommer de alltså till Jesus och frågar honom: vad har du för fullmakt att ställa till med bråk på tempelplatsen? Vad har du för fullmakt att göra detta, att driva ut de här som säljer offerdjur, som ska offras till Herren? Det är egentligen inte en riktig fråga de ställer till honom. Den är mer retoriskt ställd. Och de menar egentligen att vi har inte gett dig makt att göra. Det är vi som bestämmer här. Vi har inte gett dig tillåtelse att göra detta. Så varför gör du detta? Men Jesus svarar ändå på den här retoriska frågan med att ställa en retorisk fråga tillbaka. Om Johannes döparens dop kom från himlen eller från människan. Det vill säga, om Johannes döparens dop är av Gud eller om det är ett mänskligt påhitt. De vet redan svaret själva. De vet vad folket trodde. Folket hade tro på att Johannes döparen var en sann profet. Och rådet vågade inte uttala sig mot Johannes med risk att bli störtade av folket. Men det finns en anledning till att de inte svarar på frågan, och särskilt inte med svaret att dopet kom från himlen eller från Gud. För skulle de erkänna det för Jesus, så skulle svaret från Jesus vara att där kommer min fullmakt också ifrån. Och det ville de inte att folket skulle höra. Men visst förstår de att det är det Jesus menar. Och det gör dem egentligen än mer upprörda. Istället för att svara direkt på frågan så gav han dem en liknelse. Liknelsen om arrendatorerna och vingården. Där vingården är folket och templet och landet. Skörden, det är tron på Gud. Och arrendatorerna, det är de som är satta att förvalta tron och leda folket. Det vill säga rådet med präster och skriftlärda. Tjänarna som sänds av ägaren, det vill säga Gud, det är profeterna. Mose, Elia och Johannes. I liknelsen så misshandlar de och skickar iväg de här profeterna. Till och med dödar dem. Och det skedde ju med Johannes. Till sist så skickar vingårdsägaren sin son, alltså Jesus. Men även honom dödar de. Och här gör Jesus en förebådan om sin egen död. Och sannoligen rådet och överste prästerna har under en lång tid funderat på att göra sig av med Jesus för gott. Men i liknelsen, vad gör vingårdsägaren? Vad gör Gud då? Han tar bort dem som har kontroll över skörden, det vill säga folkets tro. Och han ger den tillbaka till det troende folket. När de hör Jesus säga detta så ville de gripa honom, men de vågade inte. För folket trodde på Jesus och rådet ville inte ge Jesus rätt. De förstod nämligen att det var de som ville hålla kontrollen över skörden, över folkets tro. Enligt hur Jesus framställde liknelsen i alla fall. Jesus menade att det var de som var arrendatorerna. Jesus alltså inte bara utmanar den styrande makteliten, utan han anklagar dem också för att korrumpera tron för egen vinnings skull. Liknelsen om vingården är hämtad från Jesaja bok, där Israels folk betraktas som en ofruktbar vingård. För precis som i dagens text så levde folket då inte i enlighet med den tro som bar god frukt i Guds rike och i världen. Det är alltså som att historien upprepar sig. Hur är det idag? Upprepar sig historien idag också? Har vi religiösa institutioner eller religiösa företeelser som så att säga korrumperar tron? Eller för att kanske använda ett något mildare uttryck, har vi religiösa företeelser som hindrar Guds rike att bära frukt? Att bära god frukt? Ja, förmodligen har vi det. Troligtvis Sannolikt har vi det. Är det så att vi till och med själva är en del av det? Ja, kanske. Troligen. Sannolikt är vi nog det. På något sätt i alla fall. Jesus utvaldes att en gång för alla komma och berätta för oss som arrenderar vingården. Alltså vi som sköter om världen och dess folk. Vi tillsammans, folket själva. Jesus utvaldes för att en gång för alla berätta för oss om Guds rike och för att bryta ner allt det som korrumperar Guds rike och tron som kan bära god frukt. Men han gör en sak till. Han utväljer också dig och mig till att fortsätta det arbetet. Att fortsätta stå upp mot det som korrumperar människan. Att bara göra saker för egen vinnings skull. Och inte minst när det kommer till frågan om tro. Det kan ju gälla fler saker i livet också. Men inte minst när det kommer till fråga om tro. Jag brukar säga att jag är emot religion. Men jag är för tro. Jesus menar att vi behöver inte institutioner. Vi behöver inte religiösa auktoriteter med tolkningsföreträde. Vi behöver bara tron i sig och att dela den tillsammans. Den enda auktoriteten vi behöver finns hos Gud i Kristus. För sen är det vi, folket, som är utvalda att söka den goda frukten, att leva det goda livet i Guds rike. Såklart kan vi ju ha förebilder i religiösa ledare, de som har läst, de som vet, eller de som kanske har kommit längre eller sett andra saker på trons väg. Men den enda auktoriteten vi behöver finns hos Gud i Kristus. Jesus är utvald för att ge liv till tron igen. För att skapa liv i tron. För att återskapa relationen mellan Gud och människa. Han gör det konkret genom att utmana mellanhanden, det som stora rådet och templet hade blivit. Sen bemyndigar han oss, folket, att fortsätta det arbetet, men framför allt att leva där i relation med Gud direkt. Det jag försöker säga alltså det är att det är din tro och din relation till Gud som är central i ditt liv. Inte någon annans tro, inte min tro, inte någon annan som står och pratar. Det är din tro som är central. Ingen annans makt eller religionsutövning som är central i ditt liv. Det är din tro som är central i ditt liv. Du är utvald med din tro. Men till det så kommer ett ansvar. Vad gör du med gåvorna du får av Gud? Vad gör du med den tro du har? Hur den nu ser ut? Här kommer liknelsen om arrendatorerna in. Hur förvaltar du tron och gåvorna i ditt liv? Använder vi tron och Guds gåvor, livet självt, bara för vår egen vinnings skull? Eller förvaltar vi dem och ger tillbaka till Gud? Det vill säga ge tillbaka till världen och våra medmänniskor. För med Guds rike är det som med kärleken. Behåller vi den för oss själva så förminskas den och till slut dör den. Likaså med förlåtelsen och med befrielsen och med friheten. Behåller vi det för oss själva så dör det. Likaså är det med Guds rike. För det är Guds rike. Din tro är central i ditt liv. Min tro är central i mitt liv. Och när vi delar den med varandra så får den liv. Sök din tro. Lev i din tro. Låt den bära frukt i världen. Dela den så att både du och jag och världen får liv. Amen.